ett akut militärt hot från Ryssland och ett långsiktigt strategiskt hot från Kina. Ja, hur kan Europa och EU hantera båda samtidigt? Och kan tråkighet vara Europas starkaste kort framåt? Här är Europapodden från Almedalen.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Europapodden med mig Katarina Spore Gustafsson här i Almedalen, jag i Visby, min hemstad. Det är sommar, solen skiner och vattnet är kallt och saffranspannkakan är sådär halvjummen som den ska vara. Men i god public service anda så finns det också andra öar att besöka, de brittiska öarna. Till exempel, dit ska vi lite senare om man vill höra om politisk turbulens. Svängdörrarna på 10 Downing Street har ju öppnats igen. Ytterligare en premiärminister ska ut. Men hemma här i Sverige, extra mycket puls under politikerveckan och här i Visby märks också det spända omvärldsläget. Man kryssar mellan samtal som handlar om europeisk upprustning, kriget i Ukraina, hybridhot och ny världsordning. Tunga ämnen som påverkar oss alla här i Europa, och vi har också tunga gäster på plats. Med mig här på Sveriges Radios Almedalsscen så har jag Oskar Jonsson, forskare i krigsvetenskap, Försvarshögskolan. Välkommen.
Tackar.
Och Kristina Sandklev, Kina-analytiker. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Oskar, om vi börjar med dig. Ryssland bedriver ju det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Risken att det här kriget sväller i Europa, hur ser du på den?
Jag har ganska tråkigt svar. Alltså, risken är inte försumbar. Mm. Och någon som upplever sig ha en större sannolikhet, eller mer precis att säga, tror jag lurar sig själv, för det är ingen som vet. Det finns massa saker som påverkar säkerhetsläget negativt. Det är framförallt USAs bristande intention att vara kvar med Europa, liksom på den övergripande nivån. Men nu också deras bristande förmåga. Alltså rent militärt brände de ganska mycket saker i kriget med Iran som hade behövts för att liksom avskräcka Ryssland med ett stort krig. Å andra sidan, Ryssland är väldigt bundet i Ukraina just här och nu. De har svårt att vinna där. Att starta ett krig med europeiska NATO samtidigt skulle vara liksom en ganska dålig strategisk beslut. Så att bara få koka ner det, nej, det går inte att utesluta, det är osäkrare än på länge. Men sen om det liksom är någonstans mellan 1% eller 8% eller 20%, det går tyvärr inte att ge något mer precist svar på. Mm.
Alltså Ryssland beskrivs ju då som ett militärt hot, men Kina å andra sidan beskrivs med lite andra ord. Här pratas det mer om en systemrival och ett strategiskt långsiktigt hot. Alltså kortfattat, Kristina, alltså, vad innebär det? Hur ser hotet ut från Kina?
Ja, precis. Man brukar säga att Ryssland är som ett åskoväder medan Kina är en orkan. Kina är ju då en utmaning just på grund av att de utmanar oss ekonomiskt och industriellt. Vi börjar tala mer om ekonomisk säkerhet och geoekonomi. Och det handlar om att de, på grund av att man har mycket statliga subventioner och en tung statlig industripolitik, så har man börjat, eller man har inte börjat, man har hållit på ganska länge, att exportera sitt överskott, sin överkapacitet, till låga priser. Och det här påverkar oss i Europa, därför att Kina håller inte bara på att exportera billiga junk-saker som vi inte vill producera, utan nu är de inne på vårt industriområde, det vill säga mer avancerad teknologi.
Inte och bara plasttomtar längre?
Inte bara plasttomtar, utan nu är det AI-robotar och framförallt elbilar och batterier och solpaneler, det som är grunden för den gröna omställningen. Mm. Och det är ju det här som man kan säga är det som bygger, har byggt och kommer att bygga vår framtida ekonomiska välfärd. Därför att ju mer intäkter, desto högre skattepengar, mer skattepengar att omfördela i den europeiska befolkningen.
Men kan Kina bli ett militärt hot?
Ja, det skulle det kunna bli, men kanske inte så mycket här i Europa som uppe i Arktis. Men vi har ju faktiskt haft problem med att det har varit kinesiska fartyg som har varit inblandade i kabelklippningar i Östersjön. Och härom året så var Kina med i en SCO, Shanghai Cooperation Organization-övning, som var en antiterrorövning i Belarus, som var ganska nära den polska gränsen. Om antiterror, det låter ju bra, men problemet är att de har en annan definition på vad som är terror. För Belarus så kan ju till exempel terrorism, kanske man anser då är demokratiaktivister och så vidare.
Men hotet aningens närmare då, det är faktiskt så bara 300 kilometer härifrån. Jag vet inte riktigt om jag, vilket håll jag ska peka nu, jag inte tänkt igenom det, men där ditåt, 300 kilometer ditåt från Almedalsscenens sätt här som vi är på, har vi Ryssland. Jag växte ju upp här på Gotland där man skämtsamt sa att man ska akta sig för ryssen, ryssen kommer, och vi kan inte riktigt skämta om det där längre. Alltså Oskar, Europas länder har ju tryckt på gasen för att rusta militärt för att möta det här hotet. Hur långt har Europa kommit med det här bygget, anser du?
Det är en fascinerande fråga om man tänker lite på det, för att jag läste Novus undersökning här för någon vecka sedan om liksom väljarnas topp 10 viktigaste frågor här i Sverige, och då hade ju försvaret trillat bort från topp 10. Och så kommenterade Novus då att nej, men det har nog att göra med att folk upplever det här klart. Sverige har åtagit sig 3,5% av BNP, vi har gått med i NATO, vad mer finns det att göra kring försvaret? Och här har jag lite dåliga nyheter, för att vi har liksom, i viss mån kanske vi har hoppat in i taxin på väg till Arlanda, men vi är inte liksom ens nära på att gå ner för landning på den resan vi ska på. För att det som behövs tar sån extrem tid att bygga. Låt mig ta ett enkelt exempel. Sverige köpte en tysk kryssningsrobot Taurus. En existerande robot som vi skulle sätta på ett existerande flygplan, alltså våra JAS 39 Gripen. Det tog ungefär 2,5 år beräknas det bli klart på. Det kräver inga nya rekryteringar, det kräver inga nya ledningssystem, det kräver ingenting. Men en existerande pryl på ett existerande flygplan tar 2,5 år. Så att det här vi har gjort nu, liksom, det är snarare börja skissa på de stora planerna för uppbyggnaden. Men ännu värre blir allt det här med frågetecken kring USAs roll. För att USA är liksom modemet som strukturerar upp all liksom internettrafiken mellan andra spridda delar. Alltså, du kan inte ta två internetkablar och sätta ihop dem med varandra och hoppas att man kommunicerar. Kanske en dålig liknelse, men
liksom,
hur Frankrike eller Sverige eller liksom Tjeckien och Norge samarbetar utan att USA står för all ledning och liksom den här koordineringen. Extremt svårt. Så att Europa har jättemycket kvar. Mm. Och än värre om USA inte är där.
Men samtidigt så lägger ju EU ständigt fram förslag om nya sanktioner för att torrlägga Putins krigskassa. Nu har vi 21 paketet på bordet. Alltså, hur effektiva har de här sanktionerna varit hittills?
Men sanktionerna har varit ganska bra. Jag tror det stora problemet med sanktionscommunityn är att de översäljer sig själva. Alltså innan kriget så sa de vi kommer knäcka den ryska ekonomin. Mm. Men så var ju aldrig sanktionerna egentligen designade. Utan det har ju hela tiden funnits olika typer av andningshål. Alltså det tog ju ganska lång tid innan EU bestämde sig för att helt göra sig kvitt gas och olja. Och sen de bankerna som sköter den handeln. Och sen liksom alla företagen. Så att sanktionerna har ju, om man tar bort retoriken, så har ju de varit extremt gradvisa. Och liksom kostnaden är kännbar, makroekonomiska balanserna i den ryska ekonomin är påtagliga. De är liksom inte omedelbara, så här, oj det blir en ekonomisk krasch imorgon. Men det man gör just nu är på olika sätt fatta ganska tuffa beslut som liksom sänker rysk ekonomi på medellång sikt. Mm.
Men några som då hjälper Ryssland att hålla den här krigskassan flytande och mildra effekterna från just västs sanktioner är ju Kina. De köper rysk energi, håller krigsmaskinen oljad, och Kina beskrivs här i Europa som en möjliggörare av Putins krig i Ukraina. Kristina, alltså, varför håller Xi Putin bakom ryggen? Vad är den huvudsakliga anledningen?
Ja, en anledning är ju naturligtvis att Xi och Putin har gemensamma intressen, förutom då att de är intresserade av att de här ekonomiska sakerna, så har de också gemensamma politiska intressen, för att man båda två ogillar västerländsk liberal demokrati och även marknadsekonomi skulle jag vilja säga att Kina också ogillar. Och det gör att på grund av de här starka ekonomiska och politiska intressena så är det så att man har lagt all tidigare misstänksamhet och fiendeskap bakom sig, för att ingenting enar så mycket som en gemensam fiende, som man kan säga. Så att Ryssland, de får sin teknologi, de får hjälp. Och för Kina så är det ju bara bra ifall Europa försvagas, för att då kan de agera starkare.
Men hur omfattande är det här stödet från Kina till Ryssland idag?
Alltså det är ju framförallt att man köper olja och gas från Ryssland. Och förvisso köper man ju billigare priser än vad Europa. Så att egentligen är det en förlustaffär för Ryssland, men man kan inte vara kräsen när det verkligen gäller.
Kristina, rätta mig om jag är fel här, men min bild av Kina är ju att de är inte speciellt emotionella över just Ryssland, utan ser mest att okej, det passar deras intressen, och extremt duktiga förhandlare att säga, men vill Ryssland sälja någonting så får de ge rabatter och kräver liksom det ena och det andra. De plockar lite russen i kakorna, att de får tillgång till Ryssland, bland annat alltså stridsflygsteknologi till olika marknader, elbilar var ju ett sånt exempel, men också andra delar, att liksom Kina tar för sig ganska mycket av vad de vill ha från Ryssland här och nu, snarare än att liksom, de ger inte ut några allmosor, även om det passar deras intresse, den här handeln och utbytet med Ryssland.
Ja, så är det absolut. Men det innebär ju också att till exempel när de diskuterar naturgas så håller man ju på att diskutera då Power of Siberia 2, där man då ska ta naturgas från Yamal, som egentligen skulle ha gått via Nord Stream till Europa, som då ska gå till Kina via Mongoliet. Och den har man hållit på att diskutera många år. Och det var ju samma sak med Power of Siberia 1, som var naturgas som skulle gå in i, från Sibirien, östra Sibirien, in i Kina, i nordöstra Kina. Tar lång tid därför att kineserna är mycket hårdföra förhandlare och de är duktiga på att pruta.
Men hur beroende är Putin av det här stödet då från Kina, Oskar?
Nej, men absolut. Extremt beroende. Ett som jag tycker kanske det roligaste exemplet, det var då i november 2024, så hade du en yuan renminbi-kris i Ryssland. För att ryssar vet hur man ska agera när de har hög inflation. Du byter bort din rubel för din rubel tappar värde, och så köper du någonting som håller värde. Men eftersom alla finansiella och ekonomiska sanktioner runt det här, så finns det inte så mycket att välja på. Utan företag, individer vill köpa yuan. Och jag tror att det är uppemot 60-70% av rysk utrikeshandel går i yuan. Och det bara vittnar om en del av liksom de olika domänerna som kinesiskt inflytande ökar inom det här. Och jag skämtar ibland, man pratar så mycket. Men kommer Kina ta Taiwan? Så vad ska man ta Taiwan med? De är ju snart i hela Ryssland.
Mm. En sak som Kina är väldigt duktiga på, skulle jag vilja säga världsledande på, är faktiskt drönare. Och ifall det är någonting som Ukraina-kriget har verkligen blivit, det är ju ett drönarkrig. Och där håller kineserna på att lära ryssarna hur man bygger drönare, man implementerar AI och man lär sig väldigt mycket. En annan sak som kineserna också lär sig av det här kriget är ju vilka sanktioner som västvärlden sätter på dem. Så att de själva kan, ifall de skulle då vilja göra någonting, till exempel ge sig på Taiwan, hur man undviker problem i form av sanktioner i framtiden.
Men Kinas stöd till Ryssland är ju ett jätteproblem för EU, samtidigt som vi ju fortsätter vara djupt beroende av Kina och samtidigt som vi fortsätter handla med Kina. Men nu på sistone så skärper ju EU-kommissionen tonen och beskriver handelsrelationen som ohållbar. Vad innebär det här, Kristina?
Ja, det innebär ju att man är oerhört oroad i många europeiska länder för det som fransk tankesmedja kallar för den kinesiska ångvälten som krossar europeisk industri. Och så framförallt tysk och fransk industri som är drabbad. I Tyskland uppskattar man att sedan några år tillbaka att det är 500 000 industrijobb som har förlorats. Och det bara fortsätter och ökar. Och det finns, man måste helt enkelt agera nu, därför att annars så finns det risk för dels att det blir mycket hög arbetslöshet i Europa, men framförallt också att ifall vi förlorar industrier som är viktiga för oss, så finns det ju en risk att de flyttar och kanske aldrig kommer tillbaka, alternativt bara läggs ner och försvinner. Och det kommer att påverka europeisk industri och innovationsförmåga framförallt. Därför att om man har en tillverkningsindustri så kommer det också innovationer med den. Så att det är väl det som är den stora... För att som sagt var, det är det här som vi bygger vår välfärd på. Och utan ekonomisk välfärd, ingen upprustning av försvaret.
Vi är ju här i Almedalen och här rör sig makthavare, precis som ni som stannat till här framför vår scen. Tack för det. Men en vi träffade igår, det var vår svenska moderata EU-minister Jessica Rosenkrantz. Vi mötte henne bland rosorna en kullerstens gränd.
Som du ser det, är Kina ett hot mot Europa i så fall? Hur?
Så vi har ju en ganska komplex relation till Kina. För Kina är ju många saker samtidigt. De är både en systemisk rival på många sätt. I vissa andra frågor kan de vara en samarbetspartner. Men det är ju helt uppenbart också på det ekonomiska området. Att Kina nu med överproduktion, med kraftiga subventioner, med exportrestriktioner börjar på många sätt bli ett hot mot Europas ekonomi. Och där har väl vi säger då från Europas sida, ibland haft lite svårt att samla oss. Men nu på förra veckans toppmöte så kom ju ledarna mycket mer tydligt samman och sa vi behöver vidta åtgärder.
Alltså i det här världsläget som vi då har nu, Europas säkraste kort framöver, vilka är de?
Ja, alltså vi har ju fantastiska förmågor egentligen. Dels har vi storleken som talar för oss. Vi är 450 miljoner människor. Vi är egentligen världens största handelsblock. Vi är en trovärdig, pålitlig partner. Vissa kanske skulle säga att vi är tråkiga, men det finns en efterfrågan i världen just nu skulle jag säga på en tråkig, pålitlig partner. Så vi har ju all förmåga och möjlighet i världen att sluta frihandelsavtal till exempel och samarbeta med andra delar av världen som precis som vi tycker att det är bekymrande när delar av världen går i både en protektionistisk riktning och i en värld där konfliktnivån höjs. Så vi har mycket som talar för oss, men vi måste också ta de tuffa besluten. Ibland tar det lite för lång tid från ord till handling när det gäller både investeringarna i försvaret och när det gäller de här reformerna som vi behöver rent ekonomiskt.
Tråkig, säger Jessica Rosenkrantz här. Är det Europas styrka i en konfliktfylld värld, Oskar, att vara tråkig?
Ja, alltså jag tror handelspolitiken tror jag är viktigare att vara tråkig än kanske försvarspolitiken. Då kan det nog vara ganska bra att inte vara så förutseende. Alltså det finns problem med att vara oförutseende och Donald Trump kan vittna om många av dem. Men en av dem, hans styrka i utrikespolitiken är också att han är oförutseende. Så att jag tror att det inom ekonomi och investeringar är absolut förutsägbar. Sänker transaktionskostnaderna. Och det finns en aptit för det.
Alltså Kristina, EU-ministern pratar ju också här om att det behövs åtgärder för att möta det här ekonomiska hotet. Samtidigt så hör vi också att vi kan vara på väg in i ett handelskrig mellan Kina och EU. Hur nära är vi ett sånt?
Vi är väldigt nära, för att inte säga att vi kanske redan är där. Mm. För att Kina pressar på väldigt mycket och de är väldigt smarta, så att när vi försöker agera då drar de frihandelskortet och påminner oss om att ni beter er protektionistiskt, ni är inte för frihandel. Och det är ju som att svära i kyrkan för EU som är byggt på frihandel. Så att det gör att det är väldigt svårt att agera. Sen har vi ju då dessutom en mängd olika EU-stater som har helt olika åsikter om vad man ska göra. Många är beroende av Kina och vill inte göra så mycket. Andra, som Tyskland, känner sig superhotade. Men samtidigt så har ju tysk industri, inte minst på fordonsindustrin, har stora intressen i Kina fortfarande och vill inte tappa den. Och man är ju väldigt rädd över att ifall man gör någonting drastiskt så kommer kineserna att slå tillbaka superhårt. Och det kommer de säkert att göra. Men, så att det, men samtidigt så är ju kineserna också oroliga. Säkert, därför att EU är en perfekt marknad att dumpa överskott. Och vi har ju pengar. Vi kan tala om att det globala syd är stort och så vidare. Men de har inte lika mycket pengar som vi har. Så här kan de tjäna mer pengar. Det finns folk som jag har lyssnat på som menar att en av orsakerna till att kineserna sätter upp fordonsfabriker i EU är för att hålla oss lugna. Samtidigt så finns då risken att ifall vi låter det här fortgå och europeisk industri läggs ner och vi säger att ja, men vi behöver inte göra solpaneler för de är mycket billigare att göra i Kina. Sen kanske vi inte tänker på att de kanske görs i Xinjiang med oklara löner för de som tillverkar. Men det finns ju en risk att när vår industri är utkonkurrerad att de höjer priset. Så det är lite så här svälta räv-variant på att se vem som håller ut, eller plankan i Robinson. Då, mm-hmm. Man står där och man ser vem som håller ut längst. Och det är plågsamt för alla inblandade.
Men underhållande, när det gäller Robinson kanske i alla fall. Men det här är ju någonting annat. Vi, under morgonen här så stämde också träff med Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson för att höra hur han ser på Europa i det här läget. Alltså i det här omvärldsläget, vad är Europas starkaste kort?
Det är vår sammanhållning och inte minst vår ekonomi och den inre marknaden och allt samarbete som vi har mellan våra länder. Det finns inget annat, ingen annan region i världen som har den djupa, djupa integration som Europa har. Och det är vår långsiktiga fördel.
Och möta de här hoten, gör Europa tillräckligt, EU?
Nej, det kan man ju inte påstå. Det behövs betydligt mer tätare samarbete mellan länderna, inte minst när det gäller det utrikespolitiska området, när det gäller det försvarspolitiska området också.
Både Morgan Johansson och EU-ministern Jessica Rosenkrantz säger att Europa inte gör tillräckligt mycket eller tillräckligt snabbt. Hur reagerar du på det, Oskar?
Nej, men absolut. Alltså, just där jag startade någonstans så finns den allmänna känslan att bara för att vi är mer än igår så är allting fantastiskt. Medans sakerna som behövs redas ut hade behövt redas ut för ganska långt tag sedan och behövt åtgärdas ganska snabbt. Och det är samma sak med den politiken som vi pratar om både mot Kina och den mot Ryssland. Så skillnaden mellan liksom, det ekonomiska hotet från Kina och Ryssland är ju enormt. Men nu har vi då sedan 2022 försökt ta bort de värsta ryska ekonomiska beroendena. Allt ifrån alltså, olja och gas till ryska oligarker äger aluminiumsmältverk i Sundsvall. Och allt det där smärtar ju väldigt mycket till liksom, det kan vara gödsel, det kan vara byggvaror och så vidare. Men i perspektivet kring vad är vi beroende av Ryssland eller vad var vi innan 2022, vad är vi beroende av Kina idag, så är det liksom, det går så extremt mycket djupare och är mycket mer avancerade saker som är beroende av Kina. Så att enklast hade varit att insätta för 10 år sedan, och jag är säker på att Kristina varnade redan då.
Ja, tyvärr gjorde jag nog det.
Men samma fråga till er då som jag ställde till våra politiker. EU eller Europas starka kort framåt med tanke på det akuta hotet från Ryssland och det långsiktiga från Kina. Vad är de starkaste korten, Kristina?
Jag tror att Morgan Johansson har faktiskt rätt i det här att vi har en stor styrka i vår inre marknad. Men det som är det stora problemet med EU är ju att vi inte riktigt håller med varandra. Att vi är ett antal då olika länder som har olika åsikter och drivkrafter. Men vi har ju faktiskt visat i samband med Ukraina-kriget att vi faktiskt kunde ena oss, vilket Ryssland och säkert kineserna inte trodde att vi skulle kunna göra. Och det tror jag att vi kommer att kunna göra även i Kina-frågan. Sen tror jag att vi behöver få lite bättre självförtroende och inte fokusera på att vi är tråkiga, vi är långsamma och vi är oeniga och så vidare. För det går faktiskt att skärpa till sig. Vi har ändå en god innovationsförmåga. Inte minst i Sverige ligger vi väldigt bra till. Och sen så tycker jag att vi också ska komma ihåg att vi har saker som de inte har. Vi har till exempel demokrati och yttrandefrihet. Och det är bra för innovation och utveckling. Och vi har också en marknadsekonomi som gör att vi inte har en massa zombieföretag som kineserna har. Som hålls igång. Så jag brukar jämföra med att i Kina, det som är det stora problemet i Kina är ju att ifall vi hade haft i Sverige så hade Trollhättans kommunalråd fått bestämma att Saab-fabriken fortfarande hade varit igång och tillverkat bilar som ingen ville ha. Så det är så, det är det som vi har problem med i Kina. Men vi har marknadsekonomi i Europa som gör att den typen av företag slås ut.
Kort, Oskar, starkaste kortet.
Men jag är inne på samma linje, och allt det här underliggs ju av liksom den politiska enigheten och den nya strategiska riktningen som ändå är gemensam. När du väl får med hela liksom EU-blocket så finns det en enorm styrka liksom i den inre marknaden och hur du använder det politiskt. Och sen finns det ju väldigt många olika lager på den här löken där liksom det finns olika typer av coalitions of the willing, det finns nordisk gemenskap, det finns enskilda länder som går samman. Men just när du får enigheten och hela den här kolossen sätter ner foten och säger nej, rysk gas är ett problem, då finns det en enorm makt.
Tack för att ni kom hit och var med här i Europapodden. Oskar Jonsson, Försvarshögskolan, och Kristina Sandklev, Kina-analytiker. Och nu ska en ny person ta plats på vår Almedalsstudio. Vi klappar händerna för de som lämnar och klappar händerna för den som hoppar upp på vårt blå golv. För nu ska vi från en fantastisk ö, som är min ö kallar jag den just nu, och till dina fantastiska öar, de brittiska, James Savage, nättidningen The Local. Tack för att du trillade in här.
Tack så jättemycket.
I Storbritannien, som är ganska bra på syrliga tidningsrubriker. Innan vi går in på ämnet, den bästa eller syrligaste eller värsta du har läst det senaste dygnet, hur lyder den?
Okej, det här kom från The Daily Mail. The Daily Mail gillar långa rubriker, så jag kommer läsa det först på engelska, sen på svenska. På engelska: cliché spouting Starmer was mediocrity in a suit, one of history's feeblest non-entity prime ministers. Det vill säga, cliché sprutande Starmer var medelmåttighet i kostym, en av historiens svagaste nollor till premiärminister. Alltså brutalt, eller hur?
Oh my god.
Ja.
Så kan det låta. Igår måndag kom ju alltså beskedet att Labours partiledare Keir Starmer avgår som premiärminister, och han har ju sett blekare ut för varje dag. Här i Europapodden så har vi följt hans kamp och hålla sig kvar vid makten. Du har varit med tidigare här och pratat om det. Han lovade ju att han skulle stanna kvar, men så blev det inte, och han har valt att kliva ner. Jag ger dig två alternativ. Var det rätt eller fel för Starmer att lämna?
Rätt. Och jag kanske ska förklara varför. Det var rätt för att han hade inget val. Han var tvungen att avgå vid det här laget. Hade han stannat kvar hade han tvingats bort. Och han resonerade som så, antar jag, att loppet var kört. Att om han skulle ha stannat kvar hade han tvingat på partiet och landet en utdragen kamp om ledarskapet och premiärministerskapet. Och därför räddade han sig själv kanske ganska mycket ångest, men räddade också partiet och landet från en uppslitande och skadlig tävling om ledarskapet, kanske.
Men Andy Burnhams namn, det är ett namn som vi har hört på repeat i nyheterna nu de senaste veckorna. Den tidigare Manchester-borgmästaren som nu vill kandidera öppet för att ta över den här premiärministerposten. Alltså, varför stannar inte Starmer och tar fighten som han faktiskt sa och lovade att han skulle göra?
Ja, han lovade att han skulle göra det. Det var han tvungen att göra, så tills dess att han hade bestämt sig för att avgå. Man kan inte liksom vackla om man ska stanna eller inte. Antingen är man kvar eller så är man inte. Men att ha tagit fighten med Andy Burnham hade bara gjort att hela det här eländet hade förlängts. Och jag tror att Starmer under den gångna helgen drog sig tillbaka till godset Chequers, som brittiska premiärminister åtnjuter, och pratade med sin fru och sina rådgivare och drog slutsatsen att men det här går inte. Jag kommer inte kunna försvara min position. Om jag ställer upp mot Andy Burnham kommer jag ändå förlora.
Men nu pratas det ju om en övergångsprocess. Vad innebär det konkret inom Labour? När går liksom en ny person in genom den här högblanka dörren på 10 Downing Street?
Allt beror på. Alltså det kan ju hända väldigt snabbt om ingen ställer upp mot Andy Burnham. Det verkar vara det som Andy Burnham, föga förvånande, vill ska hända. Att han vill att det ska bli en kröning, som man säger i brittisk politik. Att han ska krönas till premiärminister, så pass. Och med det menar man att man lämnar walkover på honom, att ingen ställer upp mot honom och att han blir premiärminister utan opponenter. Men det finns det just nu i morse som tyder på att andra funderar på att ställa upp och tvinga fram en tävling. En av dessa är Darren Jones, som var en av Keir Starmers närmaste män, minister. Det ryktas, inte mer än så, men det ryktas om att han kanske kan tänka sig att ställa upp. Kanske inte som den som i slutändan skulle vinna en tävling, men för att bereda plats kanske för att andra också skulle göra det. Och det finns en annan minister, Al Carnes, som nyligen avgick som försvarsminister. Han anses ha liksom, inte goda chanser, men chanser i alla fall att kunna utmana Kirsten. Så de två, det ryktas om att de skulle ställa upp. Om de gör det, mm-hmm, så kan det här dras ut till september.
Åh, oh, vad härligt.
Ja, då kommer jag ha mycket att prata om i månader till.
Ja.
Men om de inte gör det så kommer allting sannolikt vara klart till 16 juli. Mm. Så det finns ganska stor, det gör ganska stor skillnad.
Tidigare här under morgonen så frågade vi i alla fall Morgan Johansson om den här turbulensen inom den brittiska motsvarigheten då till Socialdemokraterna.
Han hade nog inget annat val dessvärre. Man gjorde ju ett väldigt dåligt lokalval. Det är uppenbart att det har funnits en stark intern kritik mot honom. Orättvist eller rättvist, det är svårt att se utifrån. Jag tycker att han har gjort ett bra jobb, tycker jag. Men ibland är inte politiken rättvis, utan man kan hamna i såna här situationer. Då hade han nog inget annat val än att för sitt partis bästa och också för sitt lands bästa att göra det han gjorde. Samtidigt så innebär det här stora antalet utav skiften på premiärministerposten som vi har sett i Storbritannien de senaste 10 åren. Det är ju ett svaghetstecken helt enkelt. Så att jag hoppas att det här nu kan innebära en ny start för både Storbritannien och Labour.
Mm, ny start för Storbritannien. Hur ser du på det, James? Det har väl då varit ganska många nystarter under de senaste 10 åren.
Precis, och varje gång man får en ny premiärminister så tror man, ja men kanske nu. Uh-huh. Kanske nu löser man det här problemet att, liksom att vi bara haft impopulära regeringar i väldigt många år nu. Vi får se. Alltså Andy Burnham anses inom Labourpartiet att vara tillräckligt folklig, att vara tillräckligt, ja, kanske kreativ, en tillräckligt bra politiker helt enkelt för att kunna vända skutan. Han har varit populär i Manchester där han har varit borgmästare, och det är ganska ovanligt för Labourpolitiker, för politiker från de traditionella partierna i Storbritannien att liksom uppbära en popularitet. Så det är det som de ser i Andy Burnham. Men kan han vara populär på samma sätt som premiärminister? Man ser att det är ganska lätt att vara populär som borgmästare. Boris Johnson var populär som borgmästare i London. Sadiq Khan i London just nu är hyfsat populär bland Londonborna. Men att vara populär som premiärminister är extremt svårt. Inte minst på grund av de väldigt tuffa finansiella villkoren som omringar en premiärminister i Storbritannien just nu. Det är väldigt svårt att hitta pengar för någonting. Pengarna är i princip slut om man vill hårdra det. Det innebär att det är svårt att lägga pengarna på det som man tycker är viktigt, det som väljarna tycker är viktigt. Det är svårt att sänka skatterna, höja anslag till olika saker, satsa helt enkelt. Om man inte kan göra det så är det ganska svårt för en ny premiärminister att få folk med sig. Så han måste hitta på något annat helt enkelt.
Men slutligen, det här ständiga skiftet av premiärminister, liksom, vad betyder det för britterna? Man går ju, som man säger i Storbritannien, man går ju genom premiärminister like a kid goes through a bag of candy. Alltså, vad betyder det här för britterna att leva när det ständigt är någon ny som flyttar in?
Ja, men jag tror att många tycker det är väldigt jobbigt. Att man har tyckt tidigare som britt att ja, men en sak som vi har i det här landet är stabila regeringar. Mm. En stabil stat. Vi kanske har en stabil stat fortfarande, det får man hoppas. Men med stabila regeringar har vi bevisligen inte längre. Så jag tror att många, det skadar lite britternas självbild. Men det är ett tecken på att vi är en ny tid nu, sedan Brexit, sedan de här nya partierna har vuxit sig starka, Reform UK, som nu, om det skulle vara val idag, skulle vinna valet mot Labourpartiet om vi ska tro på opinionsmätningar. Så det är en ny era, och det är väldigt svårt för britterna att anpassa sig till det, tror jag, mentalt.
Val 2029.
Yep.
Vi får se hur det är fram till dess. Jag vill också nämna de där vackra hästarna som gick förbi.
Ja, alldeles visst var de nytt. Fina.
Och alla vackra människor. Tack för att ni kom och lyssnade på oss, och tack för att ni lyssnar på oss i podden, Europapodden. James Savage, tack för att du kunde kika in här i vår gränd i Visby. Europapodden, vi tackar för oss här i Almedalen. Men det är långt ifrån färdigpoddat. Det politiska spelet med Parisa Höglund och Monica Saarinen är ju på plats hela veckan och släpper. släpper podd varje dag. Jag heter Katarina Spore Gustafsson, producent. Therese Rosenvinge, tekniker. Susie Martinsson. Tack för att ni var med oss.